Alltså det var länge sedan jag skrattade så mycket åt ett par brödskivor som hoppar upp.
Ja, har det någonsin hänt förut att man har skrattat?
Ja. Det är alltid samma grej liksom. Nu står jag här och är läskig.
Ja.
Nu står jag här och är läskig.
Jag tycker att det är så fascinerande också, för att det känns som att filmen är mycket, mycket äldre än vad den egentligen är.
Ja, det tänkte jag också bara på. 78, det är ju inte så extremt.
Ja, men du tyckte om den?
Jag gillade den.
Ja.
Det ska ju erkännas att jag inte var helt närvarande de första 10 minuterna. Ja, men jag var lite i en annan värld,
ja,
kan man säga. I en sömnvärld.
1, 2, 3, då kör vi!
Hej!
Hallå och välkomna allihopa till ett nytt, rikande hett avsnitt av Cinema Celsius. Nummer 294 i ordningen.
Korrekt.
Korrekto.
Korrekto, där satt den. 294 avsnitt, mäktig siffra.
Ja, visst är det det.
Mm.
Är det nu vi ska börja prata om siffrorna igen?
Jag tänkte säga det. Det är inte en favoritsiffra för mig i alla fall. Nej, 96 och 98 är bättre.
Ja, det är bättre. Men 94, det får tuga.
Ja, det får tuga.
Men kul att vara tillbaka efter ett litet uppehåll igen.
Ja.
Alltid lika trevligt att vara tillbaka.
Jag sa det när vi satte igång här innan, kära poddlyssnare, att det känns som det var evigheter sedan. Och jag kunde liksom inte ens minnas nästan. Och då var det bara 2 veckor sedan.
Ja, men så är det ibland.
Mm.
Men det är inte vilket avsnitt som helst idag heller, utan det är ju faktiskt ett retroavsnitt.
Och det är ditt retroavsnitt.
Och det är mitt retroavsnitt. Och ni kommer alldeles strax få veta vad det är som ska recenseras,
ja,
idag. Den har ju några år på nacken, va?
Ja, det här kan vi ju kalla retro.
Det här kan vi kalla retro, faktiskt.
Ja,
den är nästan lika gammal som dig.
Ja, faktiskt.
Nästan.
Ja, jag är lite äldre.
Ja.
Ja.
Inte mycket.
Du hade kunnat se den här filmen och komma ihåg den. Så gammal var du ändå, Matilda.
Ja, ja. Nej.
Nej, nej. Det tror jag knappast.
Är den inte från 94?
92.
92. Okej, nej, Matilda.
Nej.
Du hade inte kommit ihåg det här. Okay. Jag hade kanske kommit ihåg
det. Ja,
jag var ändå 4.
Lite många minnesbilder kanske.
Ja, jag tror inte att mina föräldrar hade tagit med på bio. Eller det gjorde de inte.
Nej, men spännande. Det är intressant det här med årtal. Vi har en historiekurs igång nu på jobbet. Och vi pratar alltid om liksom, tidsbegrepp och sånt i början. Och bland annat då var ett decennium. Som vi kan ta till då med, jag menar, vilket decennium tror ni jag föddes på? Så var det någon som bara, 70-talet. Nej!
Du får F redan nu.
Du kan gå ut. Dörren är där.
Dörren är där.
Även det är alltså, jag vet inte, det är väl inte en så galen grej, men det är kul hur svårt många tycker det är att uppfatta liksom hur
tiden.
Ja, men faktiskt. Man pratar om så här innan vår tideräkning och efter vår tideräkning, och de kan dra till med de sjukaste gissningarna.
Eller som en av mina elever sa, Sebastian, skedde det där före eller efter Hitler?
Ja.
Alltså det är den måttstocken man har. Är det före eller efter Hitler? Ja, det är nog en ny sorts tideräkning här.
Ja.
Jag tycker liksom att det är så värt att markera denna man.
Ja, precis. Ja. Utgår från honom nu.
Ja. Jag får ju också säga att jag har ju för första gången också en historiekurs. Så att jag tycker det är skitkul att diskutera årtal med mina elever. Och det är precis som du säger, det är fascinerande hur fel många kan ha.
Jag är verkligen inte petig med att man ska kunna så här exakta årtal, utan mer bara ha någon slags uppfattning om på ett ungefär när saker händer eller vad som kommer före något annat och sådär.
Ja, men eller hur, att du ska ju på något sätt ändå kunna höfta rätt istället för att höfta grovt fel. Det är väl det som jag eftersträvar, specifikt i de här 50-poängskurserna som vissa program läser, som när man ska plöja igenom 14 miljarder år på ett halvår. Det är liksom, bing bang, så nu finns världen, och så kom Homo sapiens.
Så.
Ja, men det är roligt med retro, just det här med Är vi retro till exempel?
Är vi retro?
Ja.
Ja, det är frågan.
Mm. För vi har ju, jag vet att det är vissa som har reagerat på, vi har ju vår retrogräns på, vad är det, 2016?
Nej, vi har sagt två år.
Ja, så precis. Bara två år. Det är väldigt...
Ja, okej. Okay. Ja, vi har liksom en tajt... Det dröjer inte länge innan saker och ting blir retro i vår värld.
Nej.
Men jag tror det närmaste vi har varit två år, fyra år, tror jag.
Jungle.
Ja,
jungle.
Precis.
Ja. Ja. Och det liksom, känns inte så retro.
Nej. Nej, men jag tycker ändå att det, liksom, det återspeglar ändå synen som många av mina elever har, att om något är äldre än två år, då är det ganska daterat.
Ja, ja. Ja, absolut.
Så att jag tycker att vi har en ganska ungdomlig syn på det.
Ja, det är det vi tänker.
Ja.
Mm.
Mm.
Spännande, spännande. Har ni något annat skoj att rapportera då? Förutom snack om årtal.
Förutom snack om årtal.
Har jag sagt att jag är färdig med tunna blå linjen?
Nej,
du hade nog ett. Du hade nog sista avsnittet kvar, sist.
Ja. Så här blir det när vi liksom poddar varannan vecka, då glömmer jag vad jag sagt och inte sagt och så vidare. Nej, men jag har min sambo såklart tunna blå för, nu är det ett par veckor sedan. Och jag vill säga att det beryktade glöggavsnittet, det sista avsnittet, jag får ändå säga att det var inte så illa som jag trodde att det skulle vara. Det var det inte. Det var lite sådär, ja... filmiskt på så sätt att alla karaktärer samlades på ett och samma ställe och ingen hade något bättre för sig. Det blev väldigt sådär reunion-aktigt att alla dina favoritkaraktärer nu på en och samma plats. Sådär. Snuskigt bra dramaserie som välförtjänt gick och vann Kristallenpriset för bästa dramaserie.
Mm. Just det.
Det var väldigt välförtjänt. Jättebra. Se fram emot nästa säsong som ska komma nästa år, tror jag.
Ja, det är skoj.
Mm.
Var det någon av er som annars kollade på Kristallen?
Nej.
Nej. Faktiskt inte.
Nej. Inte här.
Nej.
Det som jag känner till tog jag med mig från Carina Bergfeldts Instagram-konto. Jag vet inte om du har sett det här också, Matilda.
Ja, gud.
Att hon fick ju fel Kristallens staty. Hon fick David Sundins. Så hon lyfte på det så stod det David Sundin på undersidan. Och den var med på efterfesten. Så alla bilder på henne på efterfesten i sin lägenhet är David Sundins kristall. Så det skedde något byte där.
Åh, oh, det kan gå.
Inte på samma nivå som La La Land Moonlight-kontroversen. Men ändå.
Ja,
med svenska mått. Ja. Otroligt stort. Gräll.
Man fick, apropå det, så fick jag i alla fall lite flashbacks till det när jag tittade på dagens film. Lite Oscarskvär.
Mm, ja, just det.
Då tänkte jag också, hur kunde det ske?
Ja, nej, men man väntar ju på den där liksom två timmars dokumentären om hela grejen. Ja! Liksom. Hur kan det ha gjorts?
Faye West, eller vad hette hon?
Faye Dunaway.
Faye Dunaway som läste upp det tillsammans med den här mannen som jag inte minns namnet på.
Precis. Det var han som fick all skuld trots att det var hon som skrek ut La La Land.
Ja, för
det var nästan han som fick all skuld liksom. Men,
de fick ju Emma Stones kuvert av misstag.
Ja.
Och där stod det ju La La Land på. För hon var väl den som precis hade vunnit innan.
Ja, precis. Och de hade två uppsättningar av någon anledning av alla, av alla vinnare.
Mm, ja.
Så dumt. Ja.
Nej. Jag hoppas på minst en dokumentär. Gärna en spelfilm. Ja. Spelfilm om det här ögonblicket.
Ja, men nyfiken. Vem var det som upptäckte missen liksom? Någon måste ha tjuvkollat på det här. Nej, men det här är ju fel.
Men var det inte så att La La Land, folket var, de var ju uppe på scenen och hade börjat sina tal, och då var det väl, det är en man som går fram till micken och säger there's been a mistake, och han är väl en del av La La Land-teamet, har jag för mig, så han har ju tittat på det här kuvertet och sett att...
Nej, alltså det är ju backstage-folk som, det är ju någon som vet att det är Moonlight som ska vinna, vad jag förstår.
Just det, för han får det riktiga kuvertet, för det visas ju upp sen i bilden.
Ja, precis.
Ja, just det, så var det.
Mm. Ja, det var kalabalik.
Kalabalik.
Ja. Jag är så glad att vi såg det.
Ja, såg det live. Ja.
Att vi la upp en Instagram-bild så här, vår reaktion på kaoset. Ja. Cinema Celsius, där det händer.
Ja.
Alltid med.
Alltid med.
Ja, skoj.
Mm. Ja, men så, väldigt bra.
Väldigt, väldigt bra. Har du sett något annat kul då?
Jag har sett en långfilm som finns att se på Apple Plus. Apple TV Plus heter det väl. Som heter Coda. Som står för... vad är det nu? Jag googlar lite här. Child of Deaf Adults.
Mm-hmm.
Och det här är en film som jag började höra tissla och tasslas lite grann om för några månader sedan. Den hade världspremiär på Sundance-festivalen och så köptes av Apple då för typ 26 miljarder dollar, eller miljoner dollar kan jag säga. Alltså en hiskligt stor summa. Det blev ett sånt här budkrig om vem som skulle liksom få köpa rättigheterna till den här filmen. För att den vann bästa regi, bästa drama, bästa ensemble, publikens pris. Alltså så här, supersuccé på Sundance-festivalen. Jag tror den har typ så här 96% på Rotten Tomatoes också. Och så hörde jag en annan podcast som pratade om den. Och det var det fyra stycken som recenserade den. Och en av dem sa att det här var, vad var det han sa? A giant flaming turd. Alltså att det här var liksom uruselt på alla sätt och vis. Och jag älskar ju det här liksom när det blir det här...
Antingen eller,
ja. Då vill jag ju verkligen se den också. Så att jag såg den tillsammans med min sambo. Och det är liksom en så här jättefin... ursäkta. Väldigt, väldigt fin, vad ska man säga, historia om att växa upp. Handlar om en tjej som bor tillsammans med sin familj. Mamma och pappa är döva. Hennes storebrorsa är också döv. Så hon är då Coda. Alltså det här, det enda barnet, eller den enda personen i familjen som kan höra. Och då får hon liksom vara deras tolk i olika sammanhang, samtidigt som hon älskar att sjunga. Och hur kan detta giftermål ske? Här har vi en tjej som älskar att sjunga. Ingen i hennes familj hör hennes gudomliga röst. Och då tycker ju de att, nej, men varför ska du satsa på det där? Du är inte respektfull mot oss. Du måste ju hjälpa din familj. Och hon bara, nej, men jag vill gå på Berkeley och lära mig sjunga och sådär. Så det handlar ju om då att hon ska hitta sin roll i den här konfliktfulla världen.
Mm.
Väldigt, väldigt sådär, vad ska man säga, klyschig film på många sätt och vis, men också gjord med mycket värme. Min sambo tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte att det var en väldigt fin film.
Ja.
Mm, men ganska ooriginell. Du kan liksom, du kan förutse ganska tydligt vad som kommer skall.
Okej.
Okay. Ja.
Mm.
Mm. Så det har jag sett.
Den har du sett.
Mm. Det var det Heli.
Det var det Heli.
Mm. Det var det Heli.
Man tackar. Tack. Och så intressant med att lära sig ett nytt begrepp.
Mm. Coda.
Coda. Tackar. Johan?
Ja, vad har jag sett? Jag är fortsatt jättedålig på att se filmer, andra filmer än om vi ska recensera. Så inget att rapportera där. Det jag har sett är fortsatt med min spurt som jag har tagit an av Suits. Så nu har jag tagit mig igenom Mike och Rachels avsked. Så de är inte längre kvar i serien.
Mm. Bye bye.
Bye bye.
Grät du?
Ja, det blev många tårar. Jag blev lite överraskad för att jag trodde det skulle vara att de skulle ta farväl och sen så att det skulle vara en säsong till. Men tydligen så tog de farväl och det är två säsonger till.
Okej.
Okay. Så nu är jag på säsong 8 och sen så är det då en säsong 9 till.
Får jag bara fråga, pratar de någonting om att det har skett ett giftermål i det brittiska kungahuset i Suits utan att nämna vem det är som gifter sig?
Nej, det inte än i alla fall.
Nej, okay.
Men det avslutar, alltså deras avsked, om man nu spoiler, deras avsked sista avsnittet så gifter ju de sig istället.
Mm, okay.
De gifter sig och sen så har de fått drömjobb på annan ort. Så det är så de skriver ut dem, om någon nu vill veta det. Nu har jag sagt det i alla fall.
utskriven också då?
Han blev ju också helt utskriven. Det är ju oklart om det var för att han också ville bara säga tack och adjö, eller om de producenterna bara, är det bäst för serien? Jag vet inte.
Nej.
För det är ju lite konstigt eftersom han var liksom, ja men han var ju huvudroll.
Ja, det är hans historia som jag ser det som.
Ja, så nu har de ju, men nu har de ganska tydligt format om serien då, och det är ju, ja man får väl säga att det är Harvey som tar huvudrollen främst tillsammans med Louis och Donna. Och sen så har de ju dammat av Catherine Heigl, om ni kommer ihåg henne.
Nej.
Ja, från alltså Grey's Anatomy.
Ja, precis. Grey's Anatomy och ett antal komedifilmer där runt 2010. Hon var ju på väg att slå igenom stort, men helt plötsligt så bara försvann hon, typ.
Ja, hon försvann verkligen.
Ja, men sen så, ja, nu har hon gjort comeback. Och Sebastian ser väldigt konfunderad ut. Vem är denna kvinna?
Ja, jag googlar och tittar på bilder och bara, det ser ut som en yngre Charlize Theron. Jag vet inte vem det här är.
På smällen, om du tänker på det.
Jaha, är det, ja, oj, det var ju ett tag sedan.
Ja, det, precis, det var ett tag sedan. Ja, nej, hon har i alla fall fått en relativt stor roll. Liksom. Ska väl fungera som någon slags ersättare, jag vet inte. Men i alla fall, jag var väldigt skeptisk så här, första avsnittet på den säsongen liksom, utan Mike och Rachel. Och jag hade lite svårt att ta mig, jag liksom bara, är det värt det liksom? Men nu har jag ändå tuggat mig igenom några avsnitt och tycker, ja men det här, det funkar ändå. Så att jag kommer ta mig igenom det här hela vägen in i mål. Det kommer inte vara något problem.
Vad skönt.
Ja.
Det lät som att det var liksom, jag vet inte, ett arbete. Nej, det kommer inte vara några problem. Jag tar mig igenom.
Ja. Så ja, det är väl vad jag har sett. Skulle jag väl säga. Ja. Mm. Och så såg jag ju naturligtvis Sverige kicka skiten ur Spanien i fotboll. Men sånt pratar vi inte om i den här podden.
Va? Spelar vi fortfarande fotboll? Jag trodde det var slut.
Fotboll är aldrig slut. Jag fick upp en sån här liten meddelande om att min internetanslutning var svajig.
Ja, du hackade till där ett tag, men nu verkar det vara bra igen.
Ditt ansikte hade låst sig i en väldigt glad position. Men du rör dig nu.
Och det var bra. Topp. Jo, men själv har jag ju faktiskt varit på bio. Och sett Suicide Squad.
Nämen! Har jag nämnt att jag har sett den? Nej, det har
Nej,
jag inte.
Det har du inte.
Nej, jag har sett den. Jag har också på bio.
Ja. Det var bra.
Hur hamnade du där, Matilda?
Men så här var det. Jag var ju på bröllop för ett par veckor sedan. Och var oerhört bakis och jättetrött dagen efter. Och var sugen på ett enkelt nöje. Och då kändes bio perfekt. Och Suicide Squad kändes ju också som ett lagom alternativ. Liksom. Min favoritbloggare hade dessutom bloggat om Suicide Squad, väldigt otippat hyllat den. Så jag blev väldigt nyfiken då också.
Okej.
Så det gick jag och såg. Och nu, jag har glömt att säga det, för det första. Och jag kommer knappt ihåg filmen nu heller. Det fastnade inte jättehårt hos mig. Nej. Men det, jag tyckte den var liksom underhållande och sevärd ändå. Alltså det var en rolig bioupplevelse. Men jag hade förträngt att det var så blodigt.
Den är extremt våldsam.
Herregud, jag tror att jag har sett. Eller? Jo, nej, jag kanske inte alls har sett den första. Men
Den är inte så våldsam.
Nej.
Inte ens
nära. Jag har inte fattat att det skulle vara på den nivån.
Så du satt där när liksom lemmar började kastas till höger och vänster och människor delas på tu och bara, vad är det här?
Jag var i hela, ska du hålla på så här nu?
Du måste ändå säga att den där vesslan är fantastiskt rolig.
Alltså vesslan.
Den är inte med mycket, men varenda gång den är med i bild så sitter jag bara, vad är det här för någonting?
Ja, men gud, jag vill inte ta hand om
den. Den är jätterolig, den har liksom världens gulligaste lilla ölkagge också.
Ja.
Hela magen.
Det låter som någon slags Babu Frick variant där, eller?
Babu Frick?
Babu Frick, ja. Från Star Wars, den lilla
jaha, figuren nej, som du också nej, älskade. Nej, det är det inte alls. Det är det inte alls. Det är kärlek på helt två olika sätt.
Ja, okej.
Okay. Nej, men jag håller med dig. Jag hade fruktansvärt kul. Alltså, jag var väldigt, väldigt underhållen rakt igenom. Och det som jag framförallt vill ge filmen extra cred för, det är att varenda karaktär har liksom någon slags utveckling. Alltså, det är inte så att de bara är med och springer runt och skjuter lite grann, utan karaktärerna som är liksom huvudrollen, de har liksom en början, en mitt och ett slut. Alla utvecklas, och det jag tyckte väldigt mycket om det, att alla fick liksom sina ögonblick där man kunde se en progression. Så jag tyckte manuset kändes väldigt genomarbetat för en superhjältefilm.
Ja, nej, men faktiskt just jag tänkte på det också, man faktiskt fick det var liksom bra historier kring alla karaktärer.
Sjuka historier, men ändå historier.
Ja, jag var gärna knasigare än det andra.
Ja.
Men det är kul film. Och det var väl typ det jag har konsumerat. Jag är inne i en sån seriesvacka. Känner ni det också?
Jag känner också det, ja. Att du är det.
Ja. Jag vet inte, för mig så är det så här, det är fortfarande delvis uppstart på jobbet, eller så här, komma in i alla kurserna, så att det är mycket på jobbet, känner jag. Men jag glömde bort att säga en sak som har med serier att göra, och det är så här, jag längtar tills vi har poddat färdigt, för då ska jag och min sambo gå och kolla det tredje avsnittet av Mare of Easttown. Jag sa det till min sambo igår, bara, jag har en serie som jag tror att du kommer gilla. Jag vet inte om jag gillar den, men det känns som en du och jag-serie, Robin. Ja, okej. Okay, ja, så efter avsnitt så sa han direkt bara, det här var jättebra. Mycket bra. Ja, så vi plöjde andra avsnittet direkt efteråt. Och det är ju liksom en sån fröjd på alla sätt och vis. Det är ju inte särskilt originellt, men det är så jävla genomarbetat. Med Kate Winslet som...
Jag ger det ett försök.
Ja, har du sett den, Matilda?
Nej, vi såg bara första avsnittet.
Ah, okej. Okay.
Och inte att det var något att hänga i julgranen.
Ja, vi, oj.
Nej, jag är helt med. Jag tyckte det var jättebra också.
Ja, men så här, alla karaktärer kändes unika på något sätt. Alla fick liksom sin egen lilla lilla ögonblick i första avsnittet. Så att det var väldigt lätt att liksom lära känna allihopa. För ofta kan jag tycka att det krävs några avsnitt innan man vet relationerna sinsemellan allihopa. Men här så var den så himla effektiv att berätta sina karaktärers position i den här lilla hålan i USA där Kate Winslet spelar en inte allt för optimistisk kriminalare. Nej, mycket bra än så länge.
Mycket bra, vad härligt.
Det är så kul att se en sån här serie som får en att säga, va? Nej, det är ju han! Så...
Men det är faktiskt underbart. Man reagerar. Okej. Något annat som vi ska reagera på då, det är ju alltså retrofilm. Och det är ju inte vilken film som helst, va? Utan vi har alltså gått och sett en film med så den här underbara sloganen, man kan säga det. Låt mig läsa högt.
Oj, det här vet jag.
Never let her out of your sight. Never let your guard down. Never fall in love.
sånt där görs inte längre. Det är så extremt. Det känns extremt 90-tal.
Så jag tycker det är fantastiskt.
Det måste finnas någon t-shirt vi kan köpa som har det på sig.
Åh, gud. Det vill jag gärna ha. Nej, men jag tänker några av er lyssnare som redan har listat ut vilken film det är då. Om man kan sådana slogans. Men vi har alltså sett Bodyguard från 1992 med Kevin Costner och Whitney Houston i huvudrollerna. Mick Jackson heter regissören. Han har inte gjort så himla mycket, men han gjorde några filmer där på 90-talet. LA Story, Volcano, jag vet inte, är det någonting ni har sett?
Prestigefilm.
Jag tror jag kan ha sett Volcano. Jag tror det är Pierce Brosnan och någon...
Är inte det Dante's Peak du tänker på?
Ja, det är det kanske. Just det, det kom två stycken vulkanfilmer där väldigt tätt in på varandra.
Som Armageddon.
Nej, okej. Nej, men han verkar inte ha gjort sådär supermycket annat direkt. Men Bodyguard har ju fått ändå någon slags kultstatus, rätta mig om jag har fel.
Jag håller med.
Kanske framförallt då för soundtracket. Whitney Houston's största hit ju. Skriven av Dolly Parton. I will always.
Vilket jag inte visste.
Vilket av det var det du inte visste?
Att det var en cover på Dolly Parton-låten.
Nu blev det väldigt ljudkaos här.
Va?
Ja, det blev jätte skorrigt och knasigt.
Det lät verkligen som du kom från en annan planet. Ja. Matilda. Men det är bra nu. Du är tillbaka på jorden.
Ja, nu är det okej igen.
Oj, vad spännande. Whitney Houstons ande.
Ja, eller hur? Men det är helt sjukt. Jag googlade lite efter att ha sett filmen. Alltså soundtracket till den här filmen är ju ett av de mest sålda, liksom, om inte det mest sålda filmsoundtracket någonsin. Det är 40 miljoner exemplar CD-skivor. Och bara I will always love you såldes ju typ 20 miljoner. Galna siffror.
Helt galet. Mm. Det kan man ju förstå när man ser den ändå, tänker jag.
Ja.
Jävlar vilken pipa han har också.
Kevin, ja.
Ja, Kevin. Otroligt.
Ja, otroligt.
Ja. Men innan vi startar klockan, bara lite väldigt kort varför det var så att lotten föll på Bodyguard.
Ja, det här är det mest intressanta av allting, tror jag.
Nej, men så, det var så här att... jag satt med några kompisar och diskuterade retrofilmer och så här, vad ska jag välja? Och så var det en av dem som hade lyssnat på en annan podd där de hade snackat just om Bodyguard och typ att det var en så jäkla kultfilm liksom, att det var så man såg på typ romantik liksom. Det är det här man vill ha. Någon, alltså så, när de var unga att de tänkte på det här sättet. Och hon hade blivit supertaggad då på att faktiskt se den. För Bodyguard är ju en sån film som liksom alltid har funnits där i bakgrunden. Eller för mig har det varit så i alla fall. Utan att jag har sett den visste jag ju direkt vilken film det var hon menade. Och att det var liksom mycket mer personligt i just det där. Så då tänkte jag så, nej, men Sebbe och Johan har garanterat sett den här någon gång. Men jag slänger ut frågan ändå. Och det gick bra.
Ja, alltså det är precis, jag känner precis samma, på samma sätt som du. Den har alltid funnits där i bakgrunden. Men jag har inget minne av att jag verkligen har satt mig ner och sett hela filmen. Jag har sett sekvenser och framförallt den här omslagsbilden när han bär Whitney Houston i någon form av blått ljus där. Den känner jag till. Och de snackade ju väldigt mycket om den här filmen när Whitney Houston gick bort för några år sedan. Då lyftes ju den här filmen igen. Så jag tyckte det var kul att du lyfte den. Det är ingen film jag själv hade valt att gå och se.
Inte det?
Nej, den har liksom inte varit på min radar på bra länge.
Nej, intressant. Jag blev också väldigt sugen på att lyssna på den här podden som det då refererades till. De pratade om kärlek på det här sättet. För jag vet inte om jag är benägen att hålla med.
Nej.
Det ska bli intressant också.
Ja.
Well, är vi redo att starta en klocka och dra igång?
Ja, är det någon av er som har en klocka?
Jag kan fixa en klocka.
Underbart. Underbart.
9 minuter... Nu ska vi se hur fixar jag det. Så där, 9.00. Nu kör vi.
Underbart. Framförallt, först och främst ska vi kanske berätta lite om handlingen här då. I Bodyguard så får vi följa en kvinna som heter Rachel. Mm. Och hon är ju då, likt Whitney Houston, skådis och sångerska. Väldigt berömd och på väg upp liksom. Blir bara mer och mer känd. Och det här har ju ett pris, denna berömdhet. Och det är en obehaglig stalker som följer efter henne. Eller ja, hotar henne och sådär. Och någon i hennes team anställer då den rutinerade bodyguarden Kevin Costner. Frank heter karaktären. Och han har liksom jobbat för Secret Service och han är en väldigt, väldigt skicklig.
Skyddat många presidenter.
Många presidenter och det inleds liksom, allt inleds med att han räddar livet på någon man. Under dramatiska omständigheter. Men det här är ju en helt annan typ av person som man ska skydda nu. Han har aldrig varit i nöjesbranschen förut. Och det visar ju sig att det inte är en dans på rosor.
Nej.
Det är inte helt enkelt för vår gode Frank att förstå hur showbiz funkar.
Och det är kanske inte bara showbizen i sig som visar sig vara en utmaning. Det är kanske är personen han ska skydda som blir en utmaning. Ja.
Exakt så. Mm. Never fall in love.
Du vill säga det ganska ofta. Du ska försöka få in den så många gånger i det här avsnittet, känns det så.
Det är mitt mål.
Ja.
Ja, någonting du vill tillägga där om handlingen?
Tyckte du sammanfattade det mycket bra.
En romantisk thriller kan man väl säga. Fantastiskt liksom.
Nej, men det här är ju, en film från Kevin Costners heydays. Alltså han var ju riktigt het här i början av 90-talet. Vi hade Dansa med vargar, vi hade den här filmen. Vi hade, ska man räkna in Waterworld? Ja, kanske lite grann. Alltså det, Kevin var, han var het.
On fire.
Han var on fire, verkligen, karriärsmässigt här under den här perioden.
Och jag fattar inte hur. Jag fattar inte hur kunde han vara het. Nej, men alltså... Alltså helt seriöst, alltså, de kunde ju sparat många, många miljoner. Alltså bara åkt till närmsta byggvaruhus, köpt en planka och sett i samma roll. Det hade inte gjort någon skillnad.
Men kan verkligen en planka spela en planka? Det är för mycket begärt här, Johan.
Nej, men alltså han är ju helt jävla urtråkig. Totalt noll karisma. Alltså, och så... Kära Whitney Houston ner sig i den här gubben av någon jävla anledning. Nej, det här är...
Ja, vi vet inte riktigt varför.
Nej, alltså. Det är väldigt svårt att förstå hur tycke uppstår, verkligen.
Men det är väl det som är så intressant med den här filmen, om jag får koppla det till det du nämnde i den här podden, att jag känner till en del bekanta som verkligen tycker om den här filmen, som liksom ser den som någon form av fantastiskt romantisk film, att han gör verkligen allt för henne. Han finns där i vått och torrt. Och, ja, men jag vet inte riktigt om det är den synen på kärlek som jag åtrår.
Man får inte veta typ någonting om deras relation. Alltså, vi förstår bara att okay, det kanske är någon, det är passion. Kanske. Ja. Alltså, de vill ha varandra.
Fast det verkar ju inte vara det. Det verkar ju vara något mer än bara en passion. Fast varför? Ja.
Ja, det får vi aldrig veta.
Nej, det får vi inte. Ja.
Och det går så jävla snabbt. Alltså, för han, alltså Kevin Costners karaktär, han är ju liksom jätteseriös liksom i sitt jobb liksom. Och man ska inte komma för nära sina klienter liksom. Och sen så går det bara så jävla snabbt liksom. Så bara bryter han massa etiska regler och liksom... man köper ju inte för 5 öre, liksom.
Nej, men alltså han räddar henne, han räddar henne och sen bär han henne i sina bara armar genom regnet in i en bil, nattar henne och sen är det liksom klart. Alltså det, sen så kommer hon där nerspringandes för backen efter att ha varit joggat och så ska det dejtas.
Ja.
Och då är han helt plötsligt superintresserad av henne, vilket inte alls har antytts tidigare.
Nej.
Nej, han är skitirriterad på henne.
Ja.
Och då ska de gå på dejt.
Ja, det kan på dejt. För det där är Whitney Houston. Mm. Alltså det är lite så här, det är liksom att vi som publik förväntas bara köpa det här för att det är Whitney Houston och Kevin Costner, två stora kända personer. Och varför skulle de inte vilja ha varandra? Mm. Och så har man lite glömt bort att de spelar karaktärer och inte är kändisar.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Så det är det ju lite kul tycker jag att Whitney Houston spelar just artist och sångerska. Jag tycker att hon gör ett bra jobb. Mm. Jag gillar henne faktiskt och hennes insats i filmen. Och jag tycker att det är så här, om man ser någonting positivt om den. Det var det är söndag idag när vi spelade in. Det var en rätt härlig söndagsfilm att se på något vis. Väldigt liksom, om man plockar bort alla de här irritationsmomenterna så har den ändå lite spännande där i att den började liksom dra ihop sig. Ja, det är ju i alla fall att det liksom var, det var lite tempo där.
Jo, men det, jag förstår vad du menar. Det blir ändå lite spänning där i slutet när man ska försöka luska ut vem den här stalkern är. Men det är också världens största antiklimax. Alltså vem personen i fråga är. Det känns så dåligt underbyggt, verkligen.
Mm. Mm. Det är verkligen. Det är en del som är rätt väntad. Man förstår någon som är med i plotten. Liksom.
Mm. Mm.
Sen är det verkligen bara, ja, jaha, ja.
Ja, var det så? Okej, okay. Nu går vi vidare.
Ja, och väldigt märkligt, eller inte märkligt kanske, men
förstod ni mördarens motiv, eller creepets motiv? Var det för att han blev dissad?
Nej, jag tänkte att det bara handlade om pengar, för det är pengasnack.
Okej. Det är återigen, jag vet inte. Jag tror att jag tolkar det som att han blev dissad och så blev han sur på Whitney. Ja, och det är också så här, nu är vi lite inne på spoiler-territorium här, med just att dissar man en man, då får man fan i mig. Då får man sota, så. Aj, aj, aj. Mm.
Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga.
Ja, nej, alltså min första liksom reaktion efter filmen var slut, jag liksom bara, det här måste samla på sig Razzie-nomineringar.
Ja!
Och det hade den mycket riktigt gjort. Tyvärr ingen vinst dock, jag blev besviken.
Men Whitney Houston skulle inte varit nominerad till en Razzie för hon.
Nej, det var lite hårt dålig. Kanske.
Ja, det tyckte jag var hårt. Jag gillade det.
Ja. Jag tycker absolut att hon funkar i rollen. Alltså just med tanke på att hon i princip spelar en variant av sig själv, eller typ, ja, en karaktär som har allt det hon har, känns det lite som. Så att hon känns ganska bevandrad inom den här världen som hon ska spela en karaktär i.
Verkligen. Mm. Sen är ju plotten jättelöjlig och Kevin Costner gör ju verkligen, ja, nej, men det är ju plankvarning på honom. Ja. Det var väldigt fint, Johan. Vill han vara där?
Och att hela filmen, alltså återigen spoiler, men att hela filmen liksom avslutas med en jättetråkig kameraåkning och sen så liksom in och sen så stillbild på Kevin Costner när han ser dötråkig ut. Det är liksom filmen.
Alltså. Men det är en jävligt bra låt som spelas i bakgrunden samtidigt.
Så ja, det kanske.
Du kan ju bara stänga av bilden.
Men det säger verkligen någonting om hans karaktär och om filmen
överlag. Jag vet. Jag vill berömma den för två saker. Jag tycker den har ett jättebra anslag. Jag tycker filmen inleds på ett jättespännande sätt. Det är tystnad när alla logotyper åker upp på skärmen. Och Kevin Costners namn, alltså det är massa text där. Becksvart, knäpptyst. Ett pistolskott skär genom luften. Där står Kevin med en pistol. Vad har hänt? Jättebra sätt att... Ja, mycket intresseväckande start på filmen. Och sen tycker jag faktiskt att den stundtals har ganska snygga kameraåkningar. Jag tycker att de använder sig ofta av kran. En kran när kameran ska åka lite fram och tillbaka. Det känns väldigt genomarbetat och väl positionerat. Så det är en liten applåd där åt filmen. Mm.
Väl positionerat.
Ja. Och Whitney Houston sjunger fantastiskt. Det är mycket bra musik som är skriven för filmen också.
Ja, musiken får man absolut ge stort plus på, tycker jag.
Verkligen. Men det är lite som Whitney Houston sjunger där. Hon sjunger så här: I have nothing, nothing. Och då känner jag, ja, det är lite så jag känner för dig också, film, ibland.
Det är också väldigt mycket upprepning, liksom. Vissa saker som återkommer lite för ofta.
Behöver sen, det vara 2 timmar?
Nej. Och jag tycker också att de här, alltså det blir ju stundtals rätt lite flummig nästan när den klipper till, alltså väldigt ryckigt, och så visar den någon liten annan grej som händer där huvudkaraktärerna inte är inblandade, och det tycker jag blir rent ut sagt rörigt. Passar inte alls in i filmer med de här små avstickarna.
Nej. Jag har lite problem med en annan birolls karaktär också, som lite från ingenstans visar sig ha en ond agenda mot en av huvudkaraktärerna. Förstår du vilken jag tänker på? Ja. Ja. Och att den här, och det kommer också lite från ingenstans och avklaras också ganska snabbt. Och sen går folk vidare.
Men var det inte den karaktären du tänkte på tidigare, Matilda? Eller? Som du...
Jo.
Jo, det var det.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Bra, då är vi överens.
Ja. Ja. Klockan har ringt. Jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga. Alltså, för att det här var bara... Det här var en snosfest för mig. Och det är helt hållet Kevin Costners fel. Alltså, jag lägger all skuld på Kevin Costner. Alltså, nej. Brutalt tråkig, dålig insats av Kevin Costner i denna film. Och jag fattar inte hur han kunde liksom vara stor i början på 90-talet. Inte baserat på den här filmen. Jag kan inte förstå det alls.
Är man inte ute efter en stoisk, tyst man som bär dig i sina armar?
Stark.
Ja. Med hängslen.
Ja. Nej, men alltså, jag undrar verkligen, liksom, vad liksom blev tjejerna, liksom småflickorna, hade de liksom posters på Kevin Costners på den här tiden? Liksom? Eller vad,
när han sov.
Det tror jag.
Du tror det?
Ja, jag tror det ändå. Just den här, liksom, spoiler, liksom, alltså när de återförenas, om jag säger så.
Ja.
Det liksom, jag tror det var ett sånt hallelujah moment.
Ja, gud. Ja, nej, det är alltså, betyg. Ja, alltså det, ja, den har ju musiken och sådär. Så det är väl inget totalt haveri, det ska väl inte vara allt för hård, men jag kan inte lägga mig högre än 33 grader.
Oj, det var hårt.
Det är lågt.
Ja, det är lågt, men alltså som sagt, Kevin Costner i den här filmen, nej, det är... Alltså jag har inget emot Kevin Costner egentligen, så, men...
Kanske jättetrevligt.
Men han passar absolut inte i den här rollen, det tycker jag inte.
Nej. Jag håller med. Stort minus på Kevin. Men jag kommer ändå höja rätt mycket faktiskt. Jag kommer ändå ta med mig från den här filmen.
Tatuera in Kevin på din axel.
Om inte annat så för den magiska
sloganen.
Var den är värd 10 grader.
Den behöver man som
tatuering. Jag tyckte att jag fick upp lite puls i slutet. Det var lite spännande. Och musiken som sagt. Och, nej. Jag kommer att lägga mig på... jag vågar knappt säga det. 51 grader.
Vad sa du? 51?
Ja, 51.
51, okej. Okay. Ja.
Kan ni fortfarande vara vänner, ni två, tror ni det?
Ja, jag var lite rädd att hon sa 61 först. Där.
Aha,
nej, men 51 kan jag leva med.
För Johan, 61, det är mitt betyg. Ja. Nej, jag kommer inte gå över 50. Jag stannar på tappra 44 grader. Jag tycker att det finns liksom... Det finns Whitney, det finns bra musik, det finns lite spänning där i slutet. Och jag tycker liksom inte att filmen är urusel på något sätt. Jag är inte riktigt lika allergisk mot Kevins träinsats här. Så, 44.
44, det är bra.
Jag är glad att jag har sett den. Nu kan jag liksom vara en del av det. Det vill säga, den är del av min kulturella referensram.
Jag kan
diskutera med andra människor om den.
Precis. Det är bra, det gillar vi.
Det är värt det.
Och så kan vi få några allergiska reaktioner från det här. Tuva Tailos. Tuva Tailos.
Tuva Tailos. Tuva Tailos. Där var du nöjd.
5 plus på den övergången.
Ja, mycket bra, mycket bra.
Jävlar. Vi har faktiskt 3 stycken tuffa trailers den här veckan. Det är inte illa pinkat.
Nope.
Jag tänker att vi börjar med Moonfall. Som är en slags rymdhistoria, va?
Mm-hmm.
Med Halle Berry i huvudrollen. Roland Emmerich som har regisserat.
Och där tänkte jag lämna över ordet till Johan som ska liksom bara få berätta hur lyrisk han var när han såg det här.
Ja, nej, men jag är ju svag för inte alla hans filmer, men Independence Day, och jag var även lite svag för 2012. Så att jag, nej, men jag sitter ju och myser mig igenom den här trailern. Jag vet att det här inte kommer vara liksom... Ja, det här kommer inte hyllas på alla fronter. Det kommer det ju naturligtvis inte göra. Men som spektakel så längtar jag efter det här. Det gör jag, det måste jag säga.
Mm.
Mm.
Som trailer får jag säga att det är en väldigt bra trailer.
Ja, det är det. Det är det faktiskt. Jo, men
det är liksom en genuint snyggt producerad trailer där de klipper mellan... vad ska man säga, någon slags helbild över jorden och månen som kommer mot... planeten, och så klipper de till det som händer på marken på lite olika ställen och så. Jag tyckte det kändes väldigt genomtänkt som trailer, och den fungerar bra som en teaser också. Jag blir nyfiken.
Mm. Intressant. Jag hade inte samma
upplevelse.
Nej.
Positiva känslor. Nej, du kan inte påstå, men jag känner nästan att jag behöver se trailern en gång till nu då. För i mitt huvud var den liksom gränig och liksom hetsig på ett sätt som jag inte var... Jag hade svårt att greppa vad det egentligen var jag tittade på.
Okej.
Okay. Men jag kollade också på min mobilskärm. Jag ska nog kanske få upp den på stor skärm.
Gör det. Jag tycker ju om det här. Jag gillar ju konceptet. Jag läste en bok för några år sedan som heter Seven Eves, som handlar om liknande scenario där månen exploderar eller går sönder i flera olika delar, och hur påverkar det jorden och befolkningen när vi inte har någon måne längre utan att den är splittrad. Så att jag får väl, och jag tycker att den boken ska filmatiseras, så att det här är väl det närmaste jag får än så länge. Jag gillar idén att månen kraschar med oss.
Absolut, det kan bli intressant säkerligen. Mm. Vi dras ju ändå till rymdfilmer.
På ja, sant.
Det är ju ofta spännande. Okej, vi går vidare till nästa film. Och då har vi Spencer. Pablo Larraine är det som regisserar. Han har ju till exempel gjort Jackie. Och det är Kristen Stewart som spelar huvudrollen, och det är ju då Diana Spencer som är vår huvudperson i denna film. Jag tycker, oj, den här får jag här för mycket bättre känslor. Den här, jag tycker att den, alltså det är en perfekt val av musik med Lou Reed's Perfect Day i någon slags dramatisk version.
Barnkörvariant lite.
Ja. Jag tycker den ger en sån här väldigt tung och dramatisk känsla på hela filmen, som jag tycker att Diana är värd. Hennes livsöde känns ju både tungt och dramatiskt.
Och du har sett Jackie, eller hur, Matilda? Den med Natalie Portman i huvudrollen. Jag såg den.
Ja. Nej, jag tyckte den var bra, men det var inget mästerverk.
Nej.
Ska jag inte. Men bra.
Jag kan ju säga så här, jag har jättesvårt för den här trailern. Och det är för att jag är så fast i The Crown. För mig så kommer den här trailern vid helt fel tillfälle. För mig så blir det en jättekrock mellan The Crown och något som ser ut att vara The Crown. Men det är inte The Crown. Utan det är alltså jag har precis för några månader sedan... ja, men upplevt så mycket tillsammans med Princess Diana och hela kungafamiljen i den här serien. Och nu så kommer det några andra skådespelare som ska gestalta samma karaktärer, och så ska jag se samma historia en gång till, fast i långfilmsformat.
Mm.
Och för mig så blir det, jag vet inte, jag tycker The Crown är så bra så att jag har så svårt att föreställa mig hur den här saken ska kunna toppa det.
Förståeligt.
Ja. Det är liksom fullt i mitt huvud när det kommer till brittiska kungafamiljen. Men vem vet, trailern ser jättesnygg, och jag tycker också om att den är ganska subtil i alltihopa. Det liksom skriks inte ut stora känslor till höger och vänster, utan den håller en ganska lågmäld ton.
Mm. Mm. Men det känns ändå, trots lite lågmäld ton, så tycker jag ändå det känns lite som Oscar bait film här. Men jag är skeptisk. Och det beror främst på att man har vågat satsa på Kristen Stewart, att hon ska bära upp det här. För hon är väl inte direkt känd för att vara världens bästa skådis. Inte i alla fall hennes tidigare verk. Det är lite svårt att avgöra bara på trailern hur hon klarar sig. Men jag är lite orolig.
Mm. Modig casting ändå.
Mm.
Ja, det, absolut. Det kan ju vara så att det här är filmen som bara totalt vänder hennes karriär. Eller vänder och vänder. Det går väl bra för henne så. Men liksom, ja, att hon får ett annat rykte för sina skådespelaregenskaper.
Har du sett Still Alice med Julianne Moore, Johan?
Ja, hon spelar dottern där.
Hon spelar dottern där. Där är hon jättebra.
Ja, det var hon kanske.
Det är ju en biroll, men den är en ganska stor biroll. Mm. Hon är jättebra.
Mm. Slutligen då så har vi spannat in den sista trailern till en film som har varit på gång under väldigt, väldigt lång tid. Men nu är det dags för premiär för No Time to Die.
När är premiären?
Det är väl bara, är det nästa vecka? Nej.
8 oktober tror jag det stod. Eller någon...
Premiär 30 september i Sverige.
Ja. Okay.
Visar Google snabbt här. Jag kan kolla på Filmstaden.
Så snart. Hur som haver. Och den här filmen ska väl liksom knyta ihop Daniel Craigs Bond-resa. Jag tänkte i mitt stilla sinne, var det inte exakt det Spectre skulle göra?
Tack! Jag sitter när jag ser den här trailern och det står the conclusion. Och jag bara, jag är så trött på the conclusion. Att allting ska vara the conclusion. Att episod 9 Star Wars skulle vara the conclusion. Och det var tredje gången det var the conclusion. Till. Och jag bara kände exakt samma sak. Skulle inte Spectre knyta ihop trådarna? Nej, det var snarare Spectre som gjorde allting mycket mer komplicerat genom att låtsas att det fanns en plan i de andra Craig-filmerna. Nej.
Ja, det var så kryssat.
Mm.
Ja, nej, absolut. Det skriker efter hans konstruktion även här. Men som, alltså actionsekvenserna tror jag definitivt kommer leverera. Men mycket av det andra liksom, så man blir liksom trött på att ja, men den karaktären och den karaktären liksom ännu fler hemligheter helt plötsligt liksom, och det går djupare och djupare och det tar aldrig slut liksom. Ja, man blir lite bara, trött.
Ja, man blir det. Kan de inte bara satsa på att göra en riktigt bra action istället med en intressant ny historia?
Ja,
eller hur?
Fristående liksom. Från, ja.
Och sen,
men absolut, den är ju svinsnygg och den kommer säkert vara underhållande.
Och vad heter han som spelar skurken? Mr. Robot, Bohemian Rhapsody.
Rami Malek,
ja. Han spelar ju också, verkar han spela någon så här nästan så här överdrivet teatralisk, dramatisk, yberskurk liksom. Mm. Och det kan verkligen slå åt bägge håll.
Mm.
Det kan bli jätteeffektivt. Jag tyckte, vad heter han, Javier Bardem i Skyfall var asbra som skurk. Men sen finns det liksom andra skurkar där det bara blir, skådespeleriet är så over the top att det blir bara löjligt.
Mm. Verkligen.
Jag får vibbar åt bägge håll där.
Mm. Ja, men lite spretigt trailerutbud idag.
Ja, får man säga.
Men det är spännande. Det är ändå härligt när hösten nu rullar igång på riktigt. Hoppas att vi har många härliga filmer framför oss.
Ja.
Jag har redan nu två biobesök inbokade de närmsta 2 veckorna.
Mm. Det är en hopp.
Ja, Dune är snart här.
Det är snart här.
Fredag den 17 ska jag se den.
Vad kul. Det kommer bli härligt.
Mm.
Jag ser fram emot att höra recension.
Mm.
Fram tills dess så tycker jag att ni ska följa oss på våra sociala medier. Till exempel Facebook och Instagram. Prenumerera gärna på så att ni inte missar något avsnitt. Vi finns ju på typ alla podcasttjänster. Spotify exempelvis. Och på filmtopp.se så händer det ju massa spännande saker hela tiden.
Mm.
Så där borde ni också gå in och hålla koll. Där dyker vi upp först. Mm.
Jajamän.
Jajamän. Där satt den.
Mm.
Då får vi väl tacka så mycket för oss och för det här retroavsnittet.
Ja, tack, tack.
Ja.
Hör gärna av er om ni tittar på Bodyguard. Vi vill gärna höra era reaktioner.
Det är jätteroligt.
Och glöm inte bort, kära lyssnare, att ni har chans att påverka filmvalet om ni blir Patreon-följare. Ja. Så gå in där.
Ja, precis. Gör det. Det blir kul.
Ja.
Tack för idag då.
Ja.
Ja. Tack, tack.
Bra.
Hej, hej.
Ha det gott.
Hej, hej. Hej.